When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I förra avsnittet av Brottsofferpodden, miniserie.
Så jag kommer ihåg det att mamma sa, men det här kommer bli jättebra hörni. De bor jättefint i en stor villa och det kommer bli toppen där. Och jag kommer verkligen ihåg den här lättnaden. Ja, gud vad skönt det ska bli. Men om jag bara då visste.
Ni lyssnar på del 2 av Brottsofferpodden miniserie. Säsongsavslutningsspecial av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här är Rebeckas berättelse.
Men Rebecka, då verkar du nästan ha blivit som du hade hoppats på. Du kommer från den här finstalande familjen. Du hamnar på det här stället som är väldigt kärleksfullt. Du får de här som du hoppas, saft och kakor, hembakade kakor till och med.
Mm.
Och känns det här, okej, okay, äntligen. Så Nu har jag kommit rätt.
Ja, då var det verkligen, då fick jag bekräftelse på den känslan. Att, ja, vad skönt. Här kommer jag trivas. Här kommer jag få mycket kärlek och här kommer jag få vara barn.
Hur länge hade du den känslan där?
Nej, men den varade väl ett tag. Ett halvår kanske att det var bra.
Men var det någonting under halvåret där du kunde se signaler på att någonting var konstigt?
Nej, men det jag kunde tycka var jobbigt var ju de här reglerna. Men då fick man ju alltid höra så här, ja, men det här har så vi kommit överens om för att vi tror att det här kommer bli bäst för er. Det var också det här mycket med att ni ska inte ha telefonerna hela tiden för att ni ska inte prata med mamma så ofta. Men det var också så här, det var saker som bara var att man fick acceptera helt enkelt. Ja, det var väl mer de reglerna jag tyckte var jobbiga. Men sen ju längre tiden gick så blev det jobbigare just för att jag insåg att beteendet hos fosterföräldrarna inte var okej.
Vilket typ av beteende då?
Alltså, de gick ju aldrig på oss, liksom slog oss och så. Men det var mycket, mycket nedvärderande ord. Ja, men det var hela tiden mot min bror så var han... Han var så tjock så han kunde inte äta vissa saker. Han fick bara ta en portion. Och ibland fick han inte ta mat själv. Utan man la upp lite till honom. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade jätteproblem med akne i tonåren. Skämdes jättemycket för det. Kunde komma ner en morgon till frukostbordet. Och man fick någon kommentar om, men gud, hur ser det ut i ansiktet? Ja, men...
Oj, sådana,
ja. Saker som man liksom som vuxen människa inte säger bara.
Nej, det är ju
men helt som de sa. Som jag tyckte var så här, ja, onödigt. Men ja, det var så det var. Helt enkelt.
Men var det som att så här, 80% av tiden var ändå ganska schysst? Men sen kom de här kommentarerna, ja, och de här beteendena som var, ja, ganska schysst. Så det var som att du anade mörka moln på himlen, men det var fortfarande sol liksom.
Mm, precis. Ja, det kröp ju fram sakta men säkert. Jag bodde ju ändå där i 5,5 år. Så det var inte så att det kom en bomb som droppades och allting utlöstes direkt, utan det kom lite smygandes.
De andra barnen som bodde där, var det deras egna eller var det också som var utplacerade?
De var placerade.
Hade de egna barn?
Ja, men inte som bodde där, okay. Utan de hade eget.
Ah, okay.
De hade vuxit upp.
Var de likadana mot alla barn som bodde där eller var det någon?
Nej.
De var inte det?
Det var de inte. Två utav barnen som bodde där hade bott där sen, ja, de var bebisar, så att de kallade ju dem mamma och pappa. Ja. Och sen de andra två hade också bott där väldigt länge. Jag kallade dem inte mamma och pappa, men det var ändå en relation från när de var små. Och så kom jag och min bror. Var jättetrasiga. Och de som barnen som bodde där innan var väldigt snälla. Nu låter det som att jag är hemsk. Nej, men jag var väldigt trotsigt barn också. Eller ungdom. Jag kom dit. Började ju röka. Till exempel väldigt tidigt. Vilket var helt oacceptabelt. Och barnen som... Ja, men som bodde där... De gjorde ju... Vad de än sa. Och speciellt... Så här, fostermamma var väldigt styrande i familjen. Det var hon som sa vad som skulle göras och hur folk skulle bete sig. Medan fosterpappan var... Han sa inte så mycket, utan han löd henne. Liksom. Ja. Och det kunde ju vara vad som helst. Alltså, sa den här fostermamman... Ja, men skulle hon kasta någonting på golvet och säga till någon att ta upp det, då skulle jag aldrig göra det förutom jag. Jag var ju såhär, nej, men, nej, vad håller du på med? Det tycker inte jag göra. Och det tyckte de inte om. Och det var därför jag inte blev omtyckt.
Var det även att de andra barnen vände sig mot dig?
Både ja och nej. Det var två tjejer som bodde där också, som jag kom väldigt nära. Och vi blev som syskon nästan. Så att i perioder så tyckte de såhär, men gud, fan Becka, var onödigt. Kan du inte bara göra som hon säger så slipper det bli de här bråken. Medans jag var aldrig sån. Jag tog liksom ingen skit på något sätt.
Joakim, veckans avsnitt är ju i samarbete med appen Drop a Story. Jag tänkte därför att du ska få göra ett litet ordquiz.
Oj, intressant. Jag är grym på ordquiz, så det här går bra, tror jag.
Vi får väl se. Ord nummer ett, synopsis. Vad är det? 1. Ett litterärt verk med syntolkning. Kryss, en teaser om vad din kommande story ska handla om. Eller 2. En hudsjukdom.
Oj, oj, oj. Shit. Nej, det måste ändå vara kryss, Ellen.
Det är helt rätt, faktiskt. Det är, synopsis är alltså en teaser om vad din kommande story ska handla om. Ord nummer 2, genre. Är det 1. En musikstil. Kryss, ett sätt att skriva på. Eller 2. Ett annat ord för de kategorier som böcker ofta delas in i.
Oj, genre. Nej, men det måste vara 2.
Ja, det är helt rätt. Ett annat ord för de kategorier som böcker ofta delas in i. Nummer 3 då. Vad är den dramaturgiska kurvan? 1. En modell för hur ett drama kan byggas upp i en bok. Kryss. En metod inom skulptur och arkitektur. Eller 2. Ett annat ord för ringvägen på Södermalm.
Jag tror inte det är 2 i alla fall. Det måste vara 1.
Helt riktigt. En modell för hur ett drama kan byggas upp i en bok. Och den sista frågan. Vad kan man göra i appen Drop a Story? 1. Samla sina bokidéer på en och samma plats. Kryss. Dela sina stories och läsa andras. Eller 2. Använda den för research i sitt skrivande.
Men shit, alla tre är helt fantastiska. Så här, med chanser på kryss då kanske?
Svaret är alla 3.
Wow.
Appen Drop a Story som finns att ladda ner till både Android och Apple är ett digitalt verktyg till dig som vill utveckla ditt skönlitterära skrivande.
Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Är det här säkert verkligen, eller?
Ja, det stämmer. Och jag använder själv appen i mitt skrivande.
Men du, på tal om ditt skrivande, har inte du precis vunnit en skrivtävling hos Drop a Story?
Jo, det stämmer faktiskt. Drop a Story anordnade skrivartävlingar också. Och i somras så valde de mitt bidrag som trycktes tillsammans med andra i en fysisk novellsamling.
Men oj, vad skoj. Grattis, Ellen. Men hur får man tag på denna boken då?
Ja, tyvärr så kommer just den här boken inte finnas till försäljning. Men just nu så har jag en tävling på mitt eget Instagram-konto där man kan vinna boken.
Jaha, då får jag vara med i tävlingen då som alla andra. Men först ska jag ladda ner appen Drop a Story och börja skriva en berättelse om en riktigt bra samarbetspartner.
Ja, men gör det du. Menar du mig förresten?
Nej, Drop a Story såklart.
Ja, det är förstås. Tack, Drop a Story.
Yes, tack Drop a Story.
Ja.
Men var det också att du ville... Ju mer de ville att du skulle göra, ju mer hade du lust att inte göra. För att du...
Ja, jag tror att det blev en liten grej utav det. Jag blev så provocerad. Och jag mådde ju inte bra när jag flyttade dit. Det gjorde jag verkligen inte. Och jag tror inte... Jag förstod det där och då. Att jag faktiskt var så trasig som jag var. För att jag var ju... Jag hade ju varit mitt uppe i allt det där när jag bodde hos mamma. Det var ju min vardag, så jag var ju så himla van med allting. Men sen när jag ändå hamnade i den här familjen så var det som att jag hade så mycket tid att tänka. Och då kändes det lite som att shit, nu kom livet i kapp. Jaha, är det här jag har varit med om? Och jag började må väldigt, väldigt dåligt.
Och det är inte så konstigt.
Nej.
Att det inte finns något mer samtalsstöd är helt otroligt.
Mm.
Här är det ju verkligen.
Ja.
För det här är ju inte så superlänge sedan. Det är ju inte så att det är på 30-talet eller 50-talet eller 70-talet.
Nej.
Så att det borde funnits mer kunskap här.
Mm. Verkligen. Ja. Jag önskar att det fanns det. Men det är rätt tydligt att det inte fanns. För att jag började ju då må väldigt dåligt och fick självskadebeteende. Och då gick jag i sexan, då var jag 12 år. Då började jag med att skära mig själv. Och i början var det mer ytligt. Lite så här, oj titta vad jag har gjort. Jag mår inte bra.
Ja, lite rop på hjälp.
Ja, precis. Men snabbt så insåg jag att... att det beteendet inte var okej. Det var aldrig som jag hade hoppats på att man kanske... Ja, i skolan eller fosterföräldrarna kom fram och sa... Ja, men gud, vi ser att du inte mår bra. Hur kan vi hjälpa dig? Utan det var mer... Ja... Det är svårt att beskriva, för de sa ju inte ordagrant, men det var, man märkte väldigt starkt att det här var inte okej. Ett okej beteende, man skär sig inte. Liksom.
Och man förstod inte att det fanns någon bakomliggande?
Nej, det var ingen som var intresserad att ta reda på varför gör hon det här. Vi förstår ju uppenbarligen kanske att hon inte mår bra, men det var ingen som var intresserad. Så här, vad är det som utlöser till att hon känner att hon måste göra det här då?
Kom den här informationen fram till de här så kallade sostanterna också?
Jag vet inte hur lång tid det tog innan det kom fram. Men det gjorde det ju till slut. Eftersom det eskalerade så pass mycket. Det var ju en period då jag mådde väldigt dåligt. Och skar mig mycket. Men fick skit för det. Mycket hot om så här, men då får inte du följa med på semester hit. Och om du gör det igen, då kommer vi inte köpa det här till dig. Eller du får inte vara med på de här grejerna. Och, ja. Det var ingen som riktigt pratade med mig. Och jag kände att det fanns ingen jag kunde vända mig till. Jag hade en kompis i skolan då som jag pratade med. Som gick till våran lärare, kommer jag ihåg. Och berättade det här. Och han tog undan mig och frågade bara liksom hur jag mår. Och så. Men.
Inget mer.
Sen blev det ju inte så mycket mer utav det. Vart inte.
Det är också konstigt. Alltså, hoppas det beror på okunskap. Så här. För jag tycker verkligen att människor som är i den positionen, som jobbar runt unga människor, så här, borde få någon slags utbildning att se och höra. Så här, för jag hoppas att de är goda innersinne och menar väl. Liksom.
Mm.
Men ibland blir det väldigt fel. Så här, och på grund av okunskap troligtvis.
Mm. Mm.
Men ändå när det kommer fram till en lärare så borde det gått vidare. Så här.
Ja, precis. Det är rätt tydligt att någonstans faller det mellan stolarna.
Ja.
Att någon har ju sett någonting, men det är ingenting. Ingen vill riktigt ta tag i det. Eller ta ansvar för det.
Pratar du med din mamma om det?
Nej. Nej. Inte att jag mådde så dåligt som jag gjorde. Och det var ju också under den perioden där alla de här reglerna sattes upp att vi inte skulle träffa mamma till exempel. Jag tror att det var så till slut att vi fick träffa mamma var tredje vecka i en timme eller vad det var. Så vi hade egentligen inte så jättemycket kontakt. Och sen så var jag, började bli tonåring. Jag tog lite avstånd från henne då jag tyckte att hon var så dum som valde alkoholen framför mig. Men sen så ville jag ha kontakt med henne. Så det var väldigt mycket fram och tillbaka. Men jag berättade nog aldrig för henne att jag mådde så dåligt. Hon märkte det när vi hade våra umgängestider. Och frågade verkligen så här, hur mår du? Men jag berättade aldrig att jag skar mig eller sådär. Eller visade någonting. Gjorde jag inte. Men
hur länge pågick det? Så här, för nu här berättade du att du var typ 12-13 år.
Mm.
Och ja, hur länge pågick det?
Ja, alltså det här pågick ju ett tag. Sen började ju skära mig på benen där det inte syntes istället. För att då gick det ju så långt att jag kände att jag måste göra någonting för att dämpa min ångest. Inte för att jag vill nu att folk ska se, för att det var lite som att nu var det ändå ingen som brydde sig. Det var ändå ingen som hjälpte till. Och jag började ju bara må mer och mer dåligt. Ja, jag började hitta andra föremål, började skära mig djupare, ja, började få självmordstankar, ja, och jag kände verkligen, alltså ju mer de här dagarna gick och man blev så utsatt, och det var verkligen, det behövde inte vara så speciella saker egentligen, utan det kunde vara små saker varje dag som man fick höra om utseendet, hur man betedde sig, alla de här reglerna som sattes upp.
Blir det nya regler hela tiden?
Ja, men det var också sådana här sjuka, så här, kom du inte hem till klockan 5, då fick du ingen mat. Då fick du vara utan mat den dagen. Du skulle gå och lägga dig i sängen senast klockan 9 och fick absolut inte gå upp. Jag kommer ihåg när vi hade ju hundar som sagt, och jag kommer ihåg att vissa kvällar så kunde jag ligga och hålla på med telefonen, och då löste mot väggen, och då när fosterpappan var ute med hunden så kom han upprusandes och var fly förbannad för att man låg och höll på med telefonen, och då är man så här, ja men jag låg och spelade på den, men då är det så här, då rycks ju telefonen ur handen och du ska sova nu. Ja, det var massa regler så här. Ja, Rebecka, du går och duschar klockan 8. Sen är det din brors tur efter. Och ni får duscha en kvart där. Det var liksom så här, det var...
Allt var uppstyrt.
Allt var upp. Det var liksom... Det var inget vanligt liv.
Hade de andra barnen likadant?
Ja.
De hade det.
Men de accepterade det. Eller jag fick ju också göra det. Fick jag göra. Men jag tyckte inte det var okej.
Nej.
Och uppenbarligen så... Det kändes som att ju längre tiden gick, ju mindre kärlek blev det också. För i början var det så himla fint när man kom dit, och det var mycket kramar och ni är så himla välkomna hit och hoppas att ni kommer trivas hos oss. Men ju längre tiden gick, desto mer kalla vart de mot den. Och jag och den här fostermamman gick ju verkligen inte ihop. Gjorde vi inte.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Kom SOS fortfarande på besök? Eller var det så att ni fick bo där ute? Tills...
Och det här är ju ett av de största problemen. Att vi hade ju socialtjänsten i en kommun där vi blev tagna. Och den kontakten som var i fosterfamiljen var via, jag tror att det heter Familjeverket, som är en liten mellanhand. Så att de kom en gång i månaden och skulle ha samtal med mig och min bror och med hela familjen och säga, ja men hur trivs ni, hur går det och så. Och de här två andra tanterna som kom från Familjeverket var kompisar.
Jaha, med de som hade det stället.
Ja. Så sen lång tid innan. Och det är ju det jag vet nu efter jag har läst. Jag har ju begärt ut journaler och det. Som jag märker att det vi, eller jag i alla fall har berättat till de här människorna, har ju aldrig kommit fram.
Mm.
Så att ja, det är ju mycket som SOS inte vet om. På grund av att de har inte nåtts av den här informationen. Att vi inte har mått bra, helt enkelt.
Din bror trivs inte där heller, eller?
Nej, han blev också jätteutsatt.
Mm.
Verkligen.
Ja, du sa ju det för att ja. De tyckte han var övervikt och allt.
Ja, han blev... Alltså, samma dag som han fyllde 18 så tog han ju sina saker och drog.
Mm. Hade du samma tankar, att när jag fyller?
Ja, det hade jag. Ja, det hade jag. Alltså, jag och min bror har lite olika... Jag träffade ju min första kärlek när jag var 13. Och vi var tillsammans i nästan 9 år.
Oj.
Ja. Så att jag hade en otroligt stor räddning i hans familj. Otrolig stöttning. Och hans mamma blev som en extra mamma för mig. Och är det än idag. Och den familjen och speciellt hon har räddat mig otroligt mycket. För att hade inte hon funnits där så hade jag nog inte suttit här idag.
Fick du besöka dem som du ville eller du skulle fortfarande hemma?
Nej, ja, absolut inte. Det var regler. Jag fick inte åka när jag ville och hur jag ville och så. Och det är också det som har varit så skönt. Hon har ju varit med på allt det här. Hon vet ju vad jag har varit med om under den här perioden.
Berättade du om självskadebeteendet för dem?
Ja, efter ett tag så insåg de att jag inte mådde så bra.
Men var det som att det var att när du kom hem till den familjen, där fick du den här kärleksfulla familjen?
Gud ja. Ja, och det var ju så himla härligt att se. Så här, men gud, är det så här en familj ska vara? Jaha, är det så här man äter middag tillsammans? Alltså, det var ju något helt annat som jag inte hade upplevt. Ja, men värme och kärlek. Och bara den här känslan av att få vara. Jag kommer ihåg det varje gång jag skulle åka hem alltså därifrån så hade jag ju sån ångest. Alltså det var ju gånger hon skjutsade hem mig som jag satt och grät i bilen. För att jag sa det, jag vill inte åka hem. För att jag visste liksom vilket helvete det var bakom stängda dörrar. Och det var också jobbigt och man försökte hela tiden förmedla att det är inte bra. Och med det här självskadebeteendet. Visa att jag mår inte bra. Men alla trodde ju att det var på grund av min mamma.
Mm.
Alla tänkte så här, ja, men gud stackars barn. Hon mår inte bra för att hon kommer från en så trasig barndom. Och hon har varit med om så mycket. Men i grund och botten var det ju för att jag blev så illa behandlad i den här familjen.
Ja, för du ville ju ha trygghet liksom.
Ja. Sen är det såklart att jag inte mådde bra. Jag önskar att någon hade fångat upp mig tidigare. Och vad vet jag, få gå i terapi eller vad som helst. Och kunna prata om min barndom. För att det har ju ärrat mig jättemycket också.
Ja, jag förstår.
Men det blev liksom bara för mycket när man kommer någonstans och inser att oh shit, det blev inte bättre. Det blev nästan till det sämre. Och ja, men började självskada sig till slut. För att man bara känner att jag måste göra någonting åt min ångest.
Var det någon period av de här 5,5 åren som verkligen minns som var värre än alla andra? Eller var det när självskadebeteendet kom in och varje gång du var där? Så?
Ja, det var en period som jag mådde jättedåligt. Jag hade mått jättedåligt ett väldigt bra tag och blev typ tvingad till att gå till BUP och börja prata och sådär, för att det var ju något fel på mig eftersom jag inte mådde så bra. Och då hatade jag att gå på de här samtalen, för jag tänkte, vad ska jag göra där? Jag tänker ju inte sitta och berätta för någon om mitt liv. Idag är jag tacksam faktiskt. Det är väl det jag kan vara tacksam över, att de tvingade dit mig faktiskt. Men då började jag på antidepressiva väldigt tidigt, kanske var 13. Och började samla på mig de här tabletterna. Ja, för jag kände lite så här, ja, men det är bra att ha till någon dag, tänkte jag. Men alltså så här, jag hade inga självmordstankar, det hade jag inte, utan det var bara så här, men jag har det utifall att. Men sen så blev det värre och det var ju bara kaos. Det var kaos med mamma, med umgänge, det var kaos i den här familjen. Jag hade svårt i skolan, har alltid haft jättesvårt att koncentrera mig, skolkade mycket, började röka, hängde med fel människor. Ja, hela livet var verkligen upp och ner. Jag mådde inte bra. Och en kväll så hade jag sån ångest att jag bara kände att nej, jag orkar inte. Verkligen.
Du kände att nu får jag nog.
Ja. Nu pallar jag inte mer. Alltså jag kände verkligen den här känslan att så här, ja, men är det så här ont, eller ska det göra så ont att leva? Då är det liksom inte värt det. För att jag har haft en jäkligt trasig barndom. Och nu skulle jag få hjälp. Men jag fick inte hjälp, utan det bara blev värre. Så att jag tog de här tabletterna, hade samlat på mig massa och tog alkohol till. Och sitter där på sängkanten och känner att jag börjar bli lite så här dåsig. Och då tänkte jag så här, jag måste bara hinna säga några få ord till min bror, för att vi stod varandra så nära. Och sen går jag in till honom och bara säger så här rakt ut, så bara, ja, jag vill bara att du ska veta att jag har tagit massa tabletter med alkohol. Jag orkar inte leva längre. Men jag älskar dig. Och du vet, han bara sätter sig upp och får panik.
Ja, såklart.
Ja, och jag var ju så avtrubbad. Du vet, så här, jag hade ju haft också sån ångest så himla länge. Att jag kände så här, jag hade ju bara stängt ut allting. Du vet, för mig spelade ingenting roll längre. Alltså, jag brydde mig inte. Men när jag ser hans panik i ögonen och hur ledsen han blir, då känner jag så här, oh shit, vad fan har jag gjort? Vad har jag gjort? Och då var det så här, hälften av mig orkade ju inte, jag ville ju inte. Men när jag såg honom, då tänkte jag så här, men gud, jag kan ju inte göra så här mot han. Vad håller jag på med? Så då går jag ner till, för det var tvåvåningshus. Då går jag ner till fosterföräldrarna och väcker dem. Och återigen bara så här, snabbt bara berätta vad jag har gjort. Och bara säger så här, ja, alltså jag orkar inte längre. Jag orkar inte leva. Jag vill dö. Så jag har gjort det här.
Hur tog de det?
Ja. Det första fostermamman säger är, ja, gå upp och lägg dig i sängen och hoppas på att du dör då.
Ja, den är knas.
Ja.
Den är jätteknasig.
Ja, den var sjuk. Så att du vet, jag står där och bara... Okej. Ja, nu är det kört. Ja, då får det vara så här. Så jag går ut ur sovrummet och sätter mig i vardagsrummet. Så kommer hon en strax, alltså bara några minuter efter. Skitförbannad liksom. Så här, men gud, varför har du gjort det här? Hur dum får du vara? Alltså,
hon skulle belägga dig.
Ja, men vad håller du på med? Och sen så ringer hon till den här giftningscentralen, eller vad det heter.
Ja, den heter något sånt.
Och jag bara hör att de säger så, men få i henne någon yoghurt eller vad som helst, och vi skickar ut en ambulans nu. Och det jag kommer ihåg är att jag sätter på mig skorna och ska gå ut i ambulansen, sen kommer inte jag ihåg mer. Först när jag vaknar på sjukhuset med slangar och ja.
Har blivit magpumpat troligtvis.
Ja, precis. Och det enda jag minns, för att jag tog massa Alvedon och Ipren och det också, och det enda jag kommer ihåg att läkaren sa var så här, vi vet inte hur skadad hennes lever är, vi måste fortsätta ta prover och så. Och sen att det kom någon från psykiatrin då, barnpsykiatrin, ställde de här klassiska, men gud, hur mår du egentligen? Och du vet, som sagt, jag var så avtrubbad, jag var så här, nej, jag mår inte så bra, men ja. De bara, men ville du verkligen dö? Ja, men de här klassiska frågorna. Ja, nej, det spelar väl ingen roll om jag lever eller om jag är död. Men jag blev aldrig inlagd. Utan jag blev hemskickad.
Var fosterfamiljen med på sjukhuset?
Ja, det var de. Så jag åkte hem med dem och satt mig i bilen med dem.
De var kärleksfulla?
Man önskar att de var det. Jag kommer ihåg att vi gick där i korridoren, och under den här perioden var jag väldigt dålig på att äta. Återigen, jag var väldigt så här, men skitsamma om vad jag gör och inte gör, ingenting spelar någon roll. Och då kommer jag också ihåg att jag fick någon så här kommentar att nu får du se till att börja äta, annars måste vi tvinga i dig mat, för annars hamnar vi på sjukhuset igen. Och det ska vi absolut inte göra, vi har ingenting här att göra, våran familj. Men det var hela tiden så här, skuldbelägga mig. Det var aldrig på tal om så här, nu måste vi göra någonting åt det här, för du mår ju uppenbarligen inte bra.
Ja, för det kan betyda allt, tror jag. Den här, alltså en genuin frågan, hur mår du egentligen? Alltså vid rätt tidpunkt. Det kan betyda verkligen. Det kan verkligen betyda massor att någon ser. Men det låter lite som att, för dem var det jätteviktigt att deras fasad skulle vara jättefin. Att de skulle ha världens bästa fosterfamilj och världens bästa barn som de fostrar upp och...
Ja, men precis. Alla skulle vara, alla är friska och glada där.
Man fick inte ens ha finnar och något gram extra på kroppen.
Exakt. Ja. Nej, men allting skulle ju vara så himla perfekt.
Ellen, du har något viktigt att berätta, va?
Ja, men det har jag. Det här avsnittet är ett samarbete med Stockholms tjejjour, som jag ju också är engagerad i.
Kan du förklara lite vad tjejjouren gör?
Föreningens syfte är att stötta och stärka tjejer och unga kvinnor. Till oss kan alla som definierar sig som tjejer och unga kvinnor mellan 10 till 30 år från hela landet vända sig för att få stöd och hjälp. Och vi finns tillgängliga via mail, chatt eller telefon. Stockholms tjejjour chatt och telefon är öppen måndagar och onsdagar klockan 5-7 och 7:30-10:30 på kvällen. Också torsdagar klockan 6-8 och då särskilt för tjejer med autism, ADHD, Tourette-syndrom eller språkstörning. Och också lördagar från klockan 2-4 på eftermiddagen.
Så om någon av våra lyssnare behöver prata med någon, kan det vända sig till er?
Ja, men precis. Och allt som våra stödsökande säger stannar alltså på jouren. Och du som hör av dig är därmed anonym och vi har tystnadslöfte.
Men vad bra. Tack Stockholms tjejjour för det.
Tack Stockholms tjejjour.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.